Amen. Då ska vi se, ska jag trycka på någonting eller det funkar? Då trycker jag på någonting, det är mutat. Sådär, nu kanske, nu har jag unmutat. Jag heter alltså Mikael Hallenius och är jätteglad för att få predika den här söndagen hos er. Och jag fick en bra introduktion, så tack så mycket. Det är bara att jag har 3 vuxna barn kan man ju säga också. Jag har 3 vuxna barn och håller på ÖSK, fotbollslaget här i stan. Och titta vad som stod under predikstolen. Det är stort, jag känner mig välkommen. För er som inte förstår referensen, det är alltså en ÖSK-mugg. Det är liksom, jag har en sån hemma i köket också. Jag tänker att vi ska gå rakt in i Guds ord, därför att jag blev ombedd att predika i er predikoserie om uppenbarelseboken. Och jag blev väldigt glad, för precis som Barbro sa så är det inte kanske så vanligt. Och jag tror att det tillhör lite mer den fasta födan. Alltså läser man uppenbarelseboken, försöker man förstå uppenbarelseboken, då bör man ta i lite. Den bjuder motstånd. Faktum var att i veckan så hade vi en grupp i vår församling som träffades, vår hemgrupp. Och eftersom jag hade förberett den här predikan och vi skulle hålla i det, så sa men nu läser vi kapitel 18 och pratar om den. Och uppenbarelseboken kapitel 18, när liksom Babylon faller, det är ju otroligt mustigt. Och det var, blev en fin kväll, för vi pratade ganska mycket om precis det ni också kanske har upplevt ändå, att det här säger mycket om vår tid. Det är så på riktigt att uppenbarelseboken har budskap in i vår tid. Och det gäller dagens avsnitt också. Så har du en bibel med dig, så gå med mig till kapitel 19, så ska vi läsa vers 1 till och med vers 9 i kapitel 19. Och sen ska jag försöka liksom packa upp innebörden i det som pågår i de här verserna. För så tänker jag, och jag vill säga det innan vi läser, det är ett drama. Uppenbarelseboken är ett antal scener, ett antal akter, och det pågår saker. Och när vi nu läser i kapitel 19, då är vi inne i slutet. Alltså dramat går mot sitt slut. Och så här står det. Vers 1 till och med vers 9, Uppenbarelseboken 19. Sedan hörde jag, liksom den starka rösten från en stor skara i himmelen. Halleluja! Frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud. Ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod. Och de sa igen, halleluja! Och röken från henne stiger i evigheters evigheter. Och de 24 äldste och de 4 varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen och sade amen, halleluja. Och det kom en röst från tronen som sa prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stort vatten och rösten av stark åska. Halleluja, Herren vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för lammets bröllop och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Till linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar. Och ängeln sa till mig, skriv, saliga de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han sa till mig, detta är Guds sanna ord. Så hela sammanhanget för de här 9 verserna, det är egentligen från kapitel 17 och vers 1. För där börjar domen över Babylon. Och jag vet inte om du har hört det, men jag har hört ganska många kristna som säger ungefär så här. Min Gud dömer inte, eller Gud dömer inte. Och det är inte sant. Det man egentligen oftast menar är att man inte vill att Gud ska vara orättvis eller att man ska vara rädd för Gud. Och så säger man något i den stilen. Men här, i tidens slut, när lammets bröllop liksom närmar sig, då är Guds dom någonting viktigt. Guds dom är något centralt och framförallt Guds dom är någonting gott. Så om du har varit i ett kristet sammanhang eller fått undervisning om Guds dom som har gjort dig rädd, fyllt dig med fruktan, då är det en stor risk att det helt enkelt har varit felaktig undervisning. Därför Uppenbarelseboken är inte skriven för att knäcka troende i mindre Asien, utan för att stärka dem, att lyfta dem, att ingjuta tro i dem. Deras Jesus tro var under attack. Och vid den här tiden, som ni nu vet om ni har kollat mycket i Uppenbarelseboken, så är ju romarriket det rike, det fysiska välde som man faktiskt fick kämpa med som troende vid den här tiden. Intressant att lägga märke till är ju att för Johannes, alltså i Uppenbarelseboken, så flyter ju romarriket ihop med Egypten. Ni vet, i Gamla testamentet så är folket fångade i Egypten. Och hur går det till när Gud befriar dem ur Egypten? Jo, de tågar ut och Gud dömer Egypten med plågor. Och Egyptens härskare, faraon, visar sig vara maktlös. Det är det som händer när naturkatastrofer drabbar människor, civilisationer, städer, länder. Då visar det sig att de här härskarna som har sina anspråk och säger kunna styra världshistorien, de kan ingenting. Alla blir underkastade, vadå? I det här fallet då, Guds dom. Egypten kunde inte hålla kvar Guds folk, utan Gud dömer farao. Och på samma sätt så säger Johannes i Uppenbarelseboken till folket, de troende i mindre Asien, de som följer Jesus, att det kommer en tid då ni ska fira en ny fest. Och den här festen, alltså bröllopsfesten, den är efter att Gud har dömt allt och alla och upprättat sitt rike. Och ni har fritt tillträde till tronen, vara inför han som ni tror på. Och dit är vi på väg, alla. Och därför så är det så intressant att en av vår tids, kanske alltid svårt att bedöma, men en viktig teolog i vår tid, Alan Bosack, som på 80-talet var verksam i Sydafrika under apartheidregimen, han skrev en kommentar på Uppenbarelseboken. Och han kallade den kommentaren tröst och protest. Tröst och protest. Därför, å ena sidan sett, om man är under fångenskap och ett uttåg väntar, om man kämpar och lever under en period i världshistorien där man förstår att mycket är orättfärdigt och att vara troende på Jesus kan skapa problem, då behöver man tröst. Och Uppenbarelseboken är till för att trösta på det här viset. Det kommer en fest så småningom. Men det är Uppenbarelseboken också till för att ingjuta mod till protest. Och det är det Alan Bosack fångar med sin titel på sin bok. Å ena sidan så behöver vi tröst. Och det gäller ju Brickebergskyrkan idag, det gäller mötesplatsen, det gäller alla församlingar i Örebro. Det finns behov av tröst. Allt blev inte som vi har tänkt. Vi kan fundera på, sitter Gud verkligen på tronen? Hur kommer det gå med mitt liv, mitt äktenskap, min ekonomi? Det finns många frågor. Och Gud är tröstens Gud. Men tröst i Bibeln är inte en terapeutiskt pågående allmän hållning från Gud som säger till oss, allt blir bra, sätt dig ner och gör ingenting. Utan tröst hänger också ihop med protest. Om jag blir tröstad så kan jag också trösta dem som sörjer. Om jag får uppleva närheten till Jesus, då kan jag säga till någon annan, Jesus kan vara nära dig. Om du vet att du är på väg till lammets bröllop, då kan du säga till någon annan, det bröllopet kan du också få vara med på. Och vad gör vi då? Jo, då protesterar vi mot meningslösheten, mot hopplösheten, mot mörkret. Vi förbannar inte mörkret utan vi tänder ett ljus. Protest i vår tid är någonting viktigt för kyrkan. Och det är det som då vi möter här i kapitel 19, vers 1 till och med 9. Så har vi ju helt enkelt en uppmaning att vi ska prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga. Alltså vi ska alltid prisa Gud, vers 5 i kapitel 19. Så en kyrka som protesterar i vår tid är en tillbedjande, lovsjungande, lovprisande kyrka. Ja, här fick man ingen halleluja, men så är det. Vi är kallade till att i den här världen, på de platser vi finns som troende, höja våra röster och prisa Herren. Och det ska vi alltid göra. Och då säger du, men du vet ju inte vad jag går igenom. Det spelar ingen roll. Jag vet att tillbedjan genom lovprisning, alltså när man höjer sin röst och prisar Gud, det är alltid rätt. Därför Gud är god och vi är på väg till Lammets bröllop och all ondska kommer att bli dömd. Därför ska vi stämma in i den lovprisning som faktiskt utspelar sig vid slutet av det här dramat. För det är där det gör. I kapitel 19, vers 1 till och med 9, det vi läser är ju liksom reaktionen på att nu har Gud dömt Babylon. Det är kapitel 17 och 18. Nu är det klart. Den stora skökan, står i vers 2, har han dömt. Hon som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkrävt hem på henne för sina tjänares blod. Det kommer en dag då rättvisa ska skipas. Lider du idag av orättvisor? Jag gör det. Det är troligt att du gör det också. Och det kan både vara på ett personligt plan att vi drabbas av orättvisor. Men det kan också vara på ett strukturellt plan i samhället. På olika sätt av förtryck. Orättvisorna finns överallt. Och är det någonting orättvisor kan göra så är det att skapa bitterhet i människors liv. Varför har de ett större hus än mig? Varför har de två stycken bilar och jag bara en? Och så upplever man att det är orättvist. Och vad blir man då? Då blir man bitter. Och är det någonting jag har lärt mig om kristen tro och församling så är det att där står ett ständigt slag för troende. För vi är i den här världen. Och vi är präglade av materialistiska värderingar. Vi vill köpa, vi vill forma ett liv, ett gott liv med hjälp av inkomster som är höga. Vi vill ha huslån, vi vill ha sommarstugor, vi vill ha semestrar. Och när vi inte får det, då är det som att Gud inte är god. Eller någon får en bättre semester än mig, då blir jag bitter. Och det här är viktigt, därför kapitel 18 i Uppenbarelseboken säger om skökan att alltså Babylons essens, alltså Babylons ande, Babylons hjärta är köpandet, konsumtionen. Babylon har levt genom köpmännen som kommer till henne och gör vinst. Det är liksom Babylons andemakt är det hejdlösa köpfesten. Och så säger ju Uppenbarelseboken 18 att det här kommer att dömas. Gud dömer det här. Alltså så finns det för oss som tror idag och som lovprisar Gud och som vet vad vi är på väg till Lammets bröllop. För oss finns också möjligheten att göra protest. Hur gör vi upp med eller kämpar vi mot den ohämmade konsumismen i vår tid? Det är en riktig fråga. Och det är inte bara kyrkans fråga utan det är hela alla. Och någonstans här behöver vi säga till varandra, Gud kommer att trösta oss, men det är också för att vi ska göra, på något vis uttrycka protest mot det som skapar orättvisor och det som i våra liv driver oss bort från det som egentligen är tänkt att vara hjärtat i vår tillbedjan, nämligen att ära Gud. Någon har sagt att det stora templen som samlar människor idag till tillbedjan, det är ju köpcentrarna. Det är inte kyrkorna, utan det är köpcentret. Dit går du för att köpa din identitet. Dit går du för att liksom offra dina intjänade pengar. Dit går du och gör det man gjorde i templen förr. Och det har vi framför oss som församlingar idag. Om vi ska leva nära Uppenbarelsebokens uppmaningar. Så en tydlig sån uppmaning är ju dra ut från Babylon. Dra ut. Lämna det här. Och då är vi ju Alan Bosaks titel på sin bok. Protest. Så jag vill bara skicka med den här förmiddagen. Hur ska ni som församling hjälpa varandra att protestera mot sociala orättvisor? Det är en fråga både på strukturell nivå men också på en personligt plan. Låt mig ge ett exempel. I mötesplatsen hade vi en grupp som träffades. Vi har ju 20 stycken, nu är det inte 20, nu kanske 17, 18, 16 husförsamliga grupper som träffas i hemmen. Och några av de här grupperna har försökt ta det här på lite extra allvar, det får man ändå säga. Så, och håll i er nu, för det här var inte min idé, det var inte jag som sa. Men det är några som har gjort så att de har varje månad de träffats stämt av alla större investeringar de gör. Och funderar på tillsammans som kristna, är det här gudaktigt? Och ni bara sitter och tänker, är inte ekonomin privat? Ja, vi får väl fundera på det. Det finns utmaningar i vår tid. Och en av dem är att konsumismen i en kristen medelklassförsamling är ohämmad. Vi är del av köpfesten. Jag är del av köpfesten. Du är del av köpfesten. Och någon gång längst vägen så kommer det här typen av system som vi har byggt upp och hur det ser ut i västlandet, det kommer att bågna under sin egen orimlighet. Och det är det Bibeln säger, det är det Uppenbarelseboken 18 säger, att köpfesten, den perverterar ditt hjärta, den gör dig till en avgudadyrkare, den driver dig bort från Guds hjärta, och istället för att gå och satsa på bröllopsfesten så är du fast i köpfesten. Men vi som tror på Jesus har en annan riktning. Vi kan gå åt ett annat håll. Det står i vers 7 i kapitel 19. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Till tiden har kommit för lammets bröllop och hans brud har gjort sig redo. Och ni som har läst nu Uppenbarelseboken, ni vet ju att det pågår ju flera tider samtidigt. Det är både dåtid, nutid och framtid. Det är ju mixat. Och här i kapitel 19, då är ju liksom hela slutet föregripet. Vi ska jubla och ge honom vår hyllning. Till tiden har kommit för lammets bröllop. Och den väntar ju vi på också. Och hur gör man då? Om man ska göra en protest. Om man ska liksom i väntan på lammets bröllop. Och det är inte bara tröst. Tröst är viktigt. Men om det inte bara är tröst utan också protest. Hur gör man? Jo, man odlar tacksamhet. Du ska odla en kultur av tacksamhet som har sin rot i tillbedjan av lammet. Därför när du sen kommer på festen, då känner du igen dig. Du är förberedd. Så låt mig ge er några exempel på om vi ska röra oss bort från konsumism. Kapitel 18, skökans liksom andemakt. Ni känner ju, vi är ju inte vana att prata så här, skökans andemakt. Mikael, vad står du och säger? Jag säger det som står i Guds ord. Det säger ganska mycket om hur långt vi har kommit från det här. Så det är bra att vi har en serie om Uppenbarelseboken. Så ska man ju upp med skökans andemakt? Ska liksom Babylons liksom klor få liksom inte lika hårt grepp om oss? Ska vi inte leva för det här konsumistiska utan gå någon annan riktning? Ja, vad gör vi då? Jo, vi odlar tacksamhet. Därför tacksamhet är ju det som slår ut hjärtat i en kapitalistisk konsumtionskultur, nämligen girighet. Den som är girig är inte tacksam. Utan den som är girig är ett lätt byte för vad då? Bitterhet. Varför ska de ha det där? Varför ska de ha det där? Nu får jag chansen att säga något och bara läcker man ur massor med dumheter om andra. Har inte samlat ihop sig själv. Har inte sorterat upp sina egna värderingar. Varför då? Därför man är bitter. Och alla blir måltavla för allt jag inte har. Det här känner ni igen. Bitterheten ser ut så här. Och i en konsumtionskultur så tränas vi att vara bittra. Mobiltelefonen jag köper, den är ju gammal så fort jag packar upp den ur kartongen. Den är ju inte den senaste, det kommer ju en ny imorgon. Och den vill jag ju ha. Så slaget står egentligen om hur vi odlar en kultur av tacksamhet. Så jag ska säga lite om det här, för jag tror att det är en av tillämpningarna av Uppenbarelseboken 19, vers 1 till och med 9. Alltså här har vi jublet, här har vi tacksamhet. Det bara väller ju fram lammets måltid. Vad gör man då? Ja, för det första behöver man en egen personlig hållning till livet. Mitt liv som kristen, hur ska det se ut egentligen? Hur ska jag se på mitt liv som kristen? Är glaset halvfullt? Eller är det halvtomt? Känner ni igen den? Ett bibliskt svar är att det är fel. Det är varken halvtomt eller halvfullt. Min bägare flödar över. Vi behöver ett bibliskt sätt att se på våra liv. Som ligger i linje med vad Guds ord säger. Och jag minns hur jag mötte den tacksamheten första gången. Jag var kristen, hade varit det kanske något år. Jag var 17 år då. Kommer upp ur källaren i Philadelphia kyrkan här i Örebro. Vi har haft bönekväll. Jag möter den gamla bibelläraren och legendaren inom Örebro-missionen. William Edvardsson. Fantastisk gammal man. Och när jag kommer upp där så har vi haft en bönenatt, ungdomarna. Och vi är väldigt fyllda av vår egen andlighet och känner oss jättekristna. Och så säger William Edvardsson, hej Mikael, hur har du det? Och då säger jag till honom, jo William det är bra, vi har bett som svin, säger jag. För jag är så otroligt tagen av att vi har varit vaken en hel natt och bett. Jag vet inte varför, men man är där tydligen så här. Bönenätter. Och då säger jag till William Edvardsson, den här mannen som då var kanske i 80-årsåldern. Och hur är det med dig då, William? Då tittar han på mig, den här gamla böjda mannen. Då säger han, jo Mikael, genom allt bär det hemåt. Det är perspektivet på ditt liv. Du har något att se fram emot. Du och jag är på väg till lammets bröllopsmåltid. Genom allt bär det hemåt och det blir fest. Det blir party. Det blir fantastiskt. Det är vad vi är på väg. Så därför måste vi inte välja bitterhet i synen på vår församling. I synen på frågan om lokaler eller synen på frågan på vissa frågor i frikyrkan. Eller synen på, ja, det, ni vet, det finns ju hur mycket som helst vi kan fastna i som gör oss bittra eller väcker det här i oss. Och vad ska man göra istället? Jo, man börjar med, som en William Edvardsson, ha det här perspektivet på ditt liv. Genom allt bär det hemåt. De kan göra vad de vill, men jag är på väg till himlen. Det kan hända vad som helst, men jag får vara med på festen. Salig står det, kapitel 19, så står det. Saliga de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och är du här idag och har tagit emot Jesus, så är du bjuden till lammets bröllopsmåltid. Det är vem du är. Du är inbjuden. Jag vet inte hur många gånger jag har längtat efter att få bli inbjuden till Nobelfesten. Inte för jag tror jag kommer få någon Nobelpris, för så smart är jag inte. Däremot så skulle jag vilja vara på middagen. Alltså det ser ju otroligt god mat. Har ni tittat på Nobel? Alltså vilken måltid. Det är mitt kärleksspråk, mat. Jag måste dit, men jag får ingen inbjudan. Och jag kan tänka, vad lyckliga de är som får liksom åka på Nobelfesten. Jag hade faktiskt en kompis som var tvungen att åka dit, tvungen. Och jag bara, kan vi inte byta? Men han böt inte med mig. Du och jag kan se på vårt liv utifrån tacksamhet. Jag är bjuden på lammets bröllop. Salig är den som bjuden. Det är det första. För det andra så kan vi ha väldigt enkla vardagliga vanor som hjälper oss med tacksamhet. Så låt mig nämna en som kanske många av er har glömt bort. För en del av den självklarhet. Men absolut den mest grundläggande kristna vanan som har funnits med genom hela kyrkans historia. Det är att tacka Gud för maten. Den klassiska gamla bordsbönen. Kommer ni ihåg den? Och har du inte praktiserat den på länge så skulle jag bara vilja uppmuntra dig att göra det. För om du gör det, börja tacka Gud för maten. Alltså på riktigt varje gång du har en måltid, tacka Gud för maten. Det du gör då, det är att du protesterar mot själva tanken på att det här är något jag förtjänar. Det här är min rättighet. Så här ska det alltid vara. Nej, tack gode Gud för att jag har mat. Det är ingen självklarhet. Det är ingen självklarhet. Eller du kan testa att tacka för friskt vatten. Tack gode Gud att det här inte är förgiftat. Vi kan välja tacksamhet. Och om vi gör det, då tränar vi inför lammets bröllop. För det kommer vara en fest fylld av tacksamhet. Men som jag sagt, bitterhet är en sån där grej som kan slå rot i oss. Och som kyrkan när vi protesterar i vår tid så kan vi ibland faktiskt uppleva också att vår tro på Jesus blir en del av problemet. Och därför behöver vi peppa varandra och trösta varandra när vi försöker förbereda oss för lammets bröllop. Johannes låter oss se i den här synen i kapitel 19, vers 1 till och med 9, så får vi en glimt av detta. I vers 6 så står det, jag hörde liksom rösten från en stor skara och rösten av stora vatten och rösten av stark åska. Halleluja, Herren vår Gud, allhärskaren är nu konung. Alltså vi får en glimt av hur det ska vara. Gud alla i allt, Gud är på tronen, allt är klart. Och jag ska säga till dig den här förmiddagen, jag längtar efter det. När jag tänker på hur församlingar har det, hur det ser ut i vår stad. När jag tänker på hur det ser ut i vår värld. Man kan inte liksom ha en melodifestival längre utan att det blir politiskt fullständigt kaos. Jag längtar efter dagen då Gud slutligen bryter in och ställer allt till rätta. När man ser det som händer Gaza, när man ser det som händer i Afrika och olika länder, när man ser det som händer i Asien i Myanmar, det kristna förföljs. Jag längtar efter att Gud ska gripa in och döma rättvist. Men jag bävar också, därför jag förstår att jag bor bland ett folk som har orena läppar. Och att jag själv deltar mer i köpfesten än att jag förbereder mig för bröllopsfesten. Här finns en omvändelse för Guds folk att göra i vår tid. Och det är också bibliskt. Nu blir inte sur på mig nu, men det står i Bibeln. Domen börjar med Guds hus. Alltså det finns något av rannsakan i våra liv. Hur lever vi? Hur ska det se ut? Och jag och Agneta, vi är inne i en sån period nu. Där vi funderar mycket på när barnen flyttar hemifrån. Och vi har på ett vis mer tid, vi har mer pengar. Vi har liksom möjligheter som vi inte haft innan. Hur ska det se ut? Hur tar vi ansvar för det? Hur ser det ut att förberedas för bröllopsfesten och inte satsa på köpfesten? Vilka värden och värderingar ska ligga högst? Och vad måste jag stå emot i den här tiden? Eller som Uppenbarelseboken uppmanar oss till, dra ut från Babylon. Lämna henne. Den kallelsen är aktuell för oss idag. Och anden säger någonting till församlingen. De som har tränat sina öron till att höra, det är Uppenbarelseboken 3, vers 7. Och i de här sändebreven till de mindre församlingarna i Asien så kommer det igen flera gånger att Johannes uppmuntrar dem till att höra vad anden säger till församlingen. Och då kan man undra, vad säger anden till församlingen? Och jag tror att ett av Guds tilltal till er församling, det är tacksamhet. Ni behöver välja tacksamhet. Örebro är en liten stad och jag vet ju en del ändå om hur det är och liksom hur det har varit. Låt oss bara vara ärliga med det. Och jag bara säger till er, välj tacksamhet. Hitta former att odla tacksamhet. Var William Edvardsson genom allt bär det hemåt. Tacka Gud för maten. Alltså bjud motstånd mot allt det som lockar och drar er in mot bitterhet. För Gud gör allting nytt. Herren är konung. Han sitter på tronen. Det är sanningen om våra liv. Det är sanningen om den här församlingen. Och Uppenbarelseboken så får vi inbjudan som troende att förbereda oss för lammets bröllop. Men för att göra det så bör man också bryta med sånt som förstör festen. Så jag ska avsluta med att säga någonting lite mer om det. Därför att i Uppenbarelseboken sjungs det. Jag vet inte om jag har tänkt på det, men det är ganska många sånger. Och här är vi inne i ett sådär segerjubel som nästan är lite som en sång. Så för det första så tänker jag att det är viktigt för en församling och för Brickebergskyrkan att fortsätta träna er på att sjunga och lovprisa Gud. Låt inte det tystna. Jag vill leva var dag till din ära. Jag vill göra mitt liv till lovsång till dig. Om sången någon gång skulle tystna eller störas av oro och strid, så öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är din frid. Den där sången, den pågår inför tronen dag och natt. Och den kommer vi känna igen på bröllopsfesten. Men fram tills dess, träna dig i att sjung den. Sjung med i refrängerna. Och har du din egen favoritsalm, din egen favoritlovsång, kör den. Och titta inte på någon annan som har en annan och säg, varför har de den? Jubla över din. Bo i den. Jag har sagt det. Jag har psalm 336 i psalmer och sånger i sångboken. Den sjungs på mitt bröllop. Den ska sjungas på min begravning. Jag nynnar på den ständigt. Jag vill göra mitt liv till lovsång till dig. Det är liksom en av liksom teman i mitt liv. Och ingen ska ta den sången ifrån mig. Ingen kan göra. Och du hittar din. Jag hittar min. Vi sjunger tillsammans. Det finns någonting viktigt i att i linje med Uppenbarelseboken, utifrån Guds herravälde, så ska vi vers 6 och 7 som det står i kapitel 19. Låt oss vara glada och ge honom vår hyllning. Alltså det är där vi gör. Och det är dit vi är på väg. Och det är där dramat i Uppenbarelseboken tar oss. Vi ska hylla konungen. Så att ha en kultur av där man faktiskt får uttrycka tillbedjan genom lovsång. Och att vissa sånger blir viktiga för mig och min tillbedjan. Tänker jag är avgörande. Så jag tänker inte ha en lundfrågning nu, men jag vill bara säga, ta tag i den som är din. Håll hårt i den. Minna på den. Sjung den. Dela den med andra. Och om du inte tycker det är enkelt eller du har dragits in i de här striden om lovsång eller psalmsång eller vad det nu är vi håller på att härja med i våra små frikyrkor. Lyft dig över det. Var som, inte William Edvardsson, utan var som Sven Lagerqvist. Han som var rektor på första missionsskolan. John Ångmans lärjunge, som är min fru Agnetas morfar. Sven Lagerqvist i 80-talets mitt, han var ju med i Philadelphia kyrkan i Örebro. Då kom lovsångsdansen till församlingen. Och de var ganska många som tyckte att där gick gränsen. Det var ett uttryck för tillbedjan de inte kunde klara av. Och det här känner vi ju alla igen. Nu ska vi inte sitta här och låtsas att inte ni vet vad jag pratar om. När någon uttrycker sin tillbedjan, till slut har du din gräns. Det där, nu får det vara nog. Och genom kyrkans historia har ju det här skapat splittring och djupa sår. Och vi väljer läger och vi talar om människor och olika rörelser, olika händelser på ett sätt som blir nedsättande och dömande. Därför vi gillar det inte. Och då tänker jag att det är bra att också ha, om man då först har Sven Lager, om man tar William Edvardsson genom Allt bär hemåt, så behöver vi också då, när det gäller sång och gudstjänstliv, vara som Sven Lagerqvist. För vad gjorde han när flickorna, som han sa, han kallar dem flickorna, när de skulle dansa? Jo, då gjorde han inte så sina gubbkompisar. Ni vet, gubbkompisar. Man ser ju nästan dem framför sig, eller hur? De där som reste sig upp och gick i protest. Vad gör det med en kyrka? Vad gör det med oss? När vi röstar med fötterna så fort vi inte gillar något i gudstjänstlivet. Vad säger det om oss? Ja, det säger att vi inte tränar för lammets bröllop. Det kan ju tala om för det. Därför där kommer folk att tillbe på alla möjliga sätt. Nej, Sven Lagerqvist satt kvar. Han blundade och så sa han: jag välsignar dem. Därför jag känner i min ande att det är rätt, även om jag inte gillar det. Det är vad ni ska sikta på i Brickebergskyrkan. Ni kommer behöva känna i er ande vad som är rätt, även om man inte gillar det. Och en kultur av tillbedjan genom lovsång, där primära målet är att prisa Herren, kommer att göra att också tacksamhet förlöses i den. Det är bra grejer, så det skickar med er. Det första är, träna dig att sjunga med i refrängerna. För det andra, var inte rädd, det kommer att bli en fest till slut. För det är återigen uppenbarelsebokens budskap. Alltså, var inte rädd. Det är ju det Jesus säger i kapitel 1 när han möter Johannes som uppstånden. Var inte rädd. Johannes faller ju som död ner när han ser den uppståndne Jesus i sin fängelsecell. Och jag tror att många av oss behöver ett förnyat möte med Jesus och framförallt se hans storhet och makt. Jag brukar ibland säga på skämt, men också lite allvar. Det finns något som är värre än att vara ateist. Och det är att vara kristen och tro på en liten Jesus. Det finns något värre än att vara ateist. Och det är att vara kristen och tro på en liten Jesus. Och i Uppenbarelseboken så blir det så övertydligt om att Jesus är stor, mäktig, håller allt i sin hand, sitter på Faderns högra sida, kommer igen för att döma levande och döda. Det är vem sonen är, den förhärligade Kristus. Och därför, för det andra då, när det gäller hur man tränar inför bröllopsfesten, så är det inte bara en fråga om att sjunga, utan det är det Alan Bosak säger. Trösta varandra med dessa ord. Var inte rädd. Alltså gjut mod i varandra. Var inte rädd. Och som församling så har ni en sträck att göra där rädslan kommer att kunna finnas där. Men jag säger till er, var inte rädd. Därför den jag tror på har segrat och ni ligger bra till hos honom. Var inte rädd. Så vi läser igen Uppenbarelseboken 19. Jag läser hela kapitel 19, vers 1 till och med 9 som vi började med. Så ska jag avsluta. Vi befinner oss alltså i ett avsnitt i Guds ord där drama går mot sitt slut. Och fokus har ju varit att Babylon blir dömd. Och jag har försökt säga här då den här förmiddagen att jag tror att Babylons ande, det som sker i kapitel 18, är en skarp påminnelse till oss i vår tid var kampen ligger och vad som kan stjäla lovsången. Girigheten som urholkar tacksamheten. Och vi behöver bjuda motstånd, för vi kan få tröst, men vi behöver också protestera. Och jag har ju sagt att tacksamhet är ett väldigt bra sätt att protestera mot girighet. Tacka Gud för maten. Välj tacksamhet som grundperspektiv på ditt liv. Bygg vanor som göder tacksamhet. Varför det? Varför ska vi ägna oss åt allt det här? Jo, därför att Guds ord säger att vi är på väg mot bröllopsfesten. Så här står det. Sedan hörde jag, liksom den starka rösten från en stor skara i himmelen. Halleluja! Frälsningen, härligheten och makten finns hos vår Gud. Ty sanna och rättfärdig är hans domar. han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkrävt hem på henne för sina tjänares blod. Och de sa igen, halleluja. Och röken från henne stiger i evigheters evighet. Och de 24 äldste och de 4 varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen. Och sade, amen, halleluja. Och det kom en röst från tronen som sa, prisa vår Gud, alla hans tjänare. Ni som fruktar honom, höga och låga. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora vatten, rösten av stark åska. Halleluja, Herren vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning, till tiden har kommit för lammets bröllop. Och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig skinande vitt linnetyg. Till linnetyget är de heliga rättfärdigas gärningar. Och ängeln sa till mig, skriv, saliga de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han sa till mig, detta är Guds sanna ord. Amen. Det gäller dig, det gäller mig. Och är du här idag som ännu inte har tagit emot Jesus, så kan du göra det. Du är bjuden till lammets måltid. Jesus dog på korset. Uppstod igen för att vad som än som finns i ditt liv, som binder dig, som håller dig i fången, vill han befria dig ifrån. Och det behöver vi inte vänta på, utan det kan vi få uppleva här och nu. Vi kan få börja festen, känna på festen, ana det. Och du som är här, som är troende, vill jag bara uppmuntra till att fortsätt lovprisa och dras inte in i de små striderna om lovprisning, utan använd din lovprisning för att strida mot otacksamheten i vår tid. Gör upp med Babylon, lev tillsammans i grupper som uppmuntrar, stöttar och stärker varandra. Och Brickebergskyrkan, Gud är med er. Gud är inte mot er. Gud är för er. Gud går före er. Och ni har ett uttåg, det finns ett exodus. Och där kommer Gud att välsigna. Så fatta mod, lyssna till varandra, bär varandra, gå nära varandra. Ni kommer få se hans härlighet. Och en dag så ses vi alla på lammets bröllop. Ska vi be tillsammans. Kom helige ande och vaka över allt det som har skett här. Tack för den här lokalen, tack för den här församlingen, tack för alla åren. Jag ber om en anda av tacksamhet. Djup, djup tacksamhet som går bortom personliga åsikter eller tyck och smak. Kom helige ande och väck lovprisningen. Låt den vara starkare än något annat. Att den slår ut bitterhet, att den slår ut partisplittring, att den slår ut sånt som står i vägen för det du vill göra. Och tack för att alla som tillhör den här församlingen också är bjudna på lammets bröllop. Att det är vad ditt ord säger och det är sanningen. Så jag ber om välsignelse över församlingen. Jag ber om välsignelse över ledarskapet. Jag ber om välsignelse över åren som har varit. Och jag ber om välsignelse över åren som ligger framför. Tack för att allting ska få bäras och genomsyras av en större lovprisning. Djupare överlåtelse. Där det också finns utrymme för både tröst och protest. Kom helige ande, överallt. Skingra mörkret. Låt ljus bryta fram. Bind samman det som behöver bindas samman. Öppna de perspektiv som behöver öppnas i den här tiden. Så att ditt namn blir förhärligat. Människor repar mod, blir helare. Och glädjen får återvända. Kom helige ande. Gör ett djupt verk. Välsigna Brickebergskyrkan. Det ber jag om i Faderns och i Sonens och den helige andes namn. Amen.